Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Historiepodden sponsras av Sky Showtime, en streamingtjänst med exklusiva serier och storfilmer.
Robin, det kommer 2 nya historiska dramaserier på Sky Showtime. Den ena är Mary and George och den andra är A Gentleman in Moscow.
Helt riktigt. Mary and George handlar då om Mary och George Villiers, mamma och son. Genom hennes skolning så blev George gunstling, eller älskare, till den engelska kungen James the First. Jakob den första på svenska. Mm. Därmed en av epokens mest inflytelserika politiska spelare.
Ja, och är du mer intresserad av bolsjevikernas statskupp i Ryssland så handlar ju då A Gentleman in Moscow om en rysk aristokrat som sitter inspärrad på Metropol Hotel i Moskva samtidigt som hela det ryska samhället bara förändras då förstås. Och Ewan McGregor, han spelar då huvudrollen. Det här är bra grejer.
Just det. Streama alla avsnitt av Mary and George och A Gentleman in Moscow och såklart mycket, mycket mer endast på Sky Showtime. Från bara 59 kronor per månad.
Och en väldigt relevant grej som vi inte ska missa här är ju att du får en månad gratis när du registrerar det. Ange bara kampanjkoden Historiepodden med stora bokstäver versaler på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni.
Radio Play.
För en och en halv vecka sedan när jag åkte till jobbet som vanligt, så, eller som vanligt, det här var ju med en senare buss från centralen. Eller senare buss. Det var ju samma buss med den skillnaden att det var 10 minuter sent än vad jag skulle ha varit. Under den perioden så hade jag upparbetat mig till helig ilska. Hur i helvete kunde det fungera så dåligt? Varför kom det dessutom 77 andra bussar förbi som skulle åt andra håll? Men inte min buss som skulle vara här för flera minuter sedan. Och så desperat tittar man på klockan och inser att nej, det blir nog körigt att hinna fram i tid. Hade jag bara tagit en tidigare tunnelbana så kanske jag kunde kommit med en tidigare buss. Det hade i och för sig krävt att jag skulle gå upp ur sängen några minuter tidigare och att jag hade gått och lagt mig någon minut tidigare på kvällen innan. Jag hade blivit jävla plottande och pillande med minuten när man börjar tänka sådär. Kunde inte bara busschaufförs kräket ha kommit i tid istället? Vem är han att rubba mina cirklar i mina noggrant uppmätta tider i minuter och sekunder här? Jag vet att det inte var en inställd buss eftersom jag frågade smått, passivt, irriterat vad det var som hade hänt med bussen före, och så svarade han molåket: det var nog jag som var den bussen. Och då tänkte jag sen efteråt att jag kanske inte skulle varit så där passivt aggressiv och fråga vad som hände med den där bussen, utan jag har inte en aning om vad som har hänt med han eller varför den här bussen var sen. Han kanske hade kört sin hund till djurakuten på morgonen eller något. Jag har inte en aning vad som hände i den där mannens liv. Det där med tid och hur man ser på det och hur man använder den eller slösar den, det kan man fundera på. Och det är vad vi ska göra idag så här på årets näst sista dag. När 2018 tickar mot sitt slut. Tick, tack. Tick, tack. Hur har man mätt tid i historien? Hur har människan förhållit sig till tid som förflutit? Och är inte själva begreppet tid lika mycket en uppfinning som tidmätarna själva?
Gott nytt år!
Gott nytt år! Da, da, da.
Ja, om ni lyssnar på det här dagen det kommer ut så är det inte gott nytt år än. Då sitter ni där och håller krutet torrt inför morgondagen. Men många av er kanske lyssnar på nyårsafton eller strax efter.
Ja, eller ett år efter.
Så kan det vara.
Ja,
det där, det är ju tid, det också.
Ja.
Och det är väl få tillfällen som man tänker så mycket på tid som just vid nyåret.
Nej, precis. Det är därför
stirrar på kalendrar och klockor. Och...
Jag har valt det här ämnet också.
Ja, jag fattar det.
Mm. Jag hade ju också i en stilla förhoppning tänkt att det här avsnittet skulle vara avsnitt 234. Ja. Jag hade ju räknat ut det, men sen hade jag räknat fel på något sätt i det hela. Så det här är ju avsnitt 235.
Ja.
För vi hade ju ett avsnitt om tid för ungefär 100 avsnitt sen. Och det var ju avsnitt 1, 2, 3.
Ja.
Vilket var väldigt elegant.
2, 3, 4.
Ja, det hade blivit snyggt där ute.
Ja.
I det här avsnittet pratar vi om...
Den här numerologi-grejen som du har börjat intressera dig för tycker jag är intressant.
Börjat intressera mig för?
Ja.
Har jag? Jag bara tyckte att det skulle vara elegant ju. Det var du som påpekade att 1, 2, 3 i det avsnittet under 23 var numerologiskt elegant. Det hade inte ens jag tänkt på då.
Nej.
Så jag vet inte, du kanske har något under medvetet.
Jag tänkte att vi pratade om kristna nummer i Hemingway-avsnittet.
Ja, just ja. Ja, nu är jag med. Ja. Nej, men i alla fall i det avsnittet så pratar vi mycket om kalendrar och epokindelning.
Mm.
Och nu blir det mer på...
Timnivå, minutnivå och sekundnivå.
Så kan man säga, ja.
Gävle Energi är med och hjälper oss göra det här avsnittet. Gävle Energi, det är ett energibolag med el från 100% förnybara energikällor. Det kan vara sol, vatten, vind eller biomassa, till exempel restprodukter från skogen, det vill säga inga utsläpp som skadar miljön eller påverkar klimatet. De har massa intressanta projekt som de håller på med, framförallt i Gävle då. Det är ju där Gävle Energi primärt är verksamma. Jag tyckte det var intressant att de håller på med en solcellspark där lägenhetsägare kan köpa in sig. För annars, att dra upp massa solceller på taket, det är någonting som, ja, men min pappa skulle kunna göra det.
Ja, folk som bor i hus.
Ja, precis, eller har någon stuga eller är lite mäckig av sig. Men om man är som jag och du är, vanliga lägenhetsrävar.
Mm-hmm.
Vi kan också, förutsatt att vi inte hade flyttat från Gävle, köpa in oss i en solcellspark. Och det är ju fantastiskt. Även du som inte bor i Gävle, du kan köpa el från Gävle Energi. Och det är inte så dum grej att göra, för då garanteras du hållbar el. Och du garanteras att du inte betalar något överpris. Det kommer vara ett hyggligt pris. Så hur gör man om man är intresserad av att teckna ett sånt avtal?
Då tar man fram sin dator eller iPad eller vad man nu har. Och så går man in på gavleenergi.se och så tecknar man ett avtal där.
Just det.
Och om man då sitter med ett avtal som är på en bindningsperiod redan.
Mm.
Då kommer Gävle Energi och se till att när det löper ut, ja, då hoppar du på Gävle Energi-avtalet helt enkelt.
Ska vi komma in på tiden?
Ja, det låter ju som en bra idé. Det låter nästan som att det är någon form av filosofisk fråga här.
Ja, jag kommer delvis närma mig den här från filosofiskt håll. Mm. Vi får se om det håller. Men... vi har läst lite olika grejer inför det här avsnittet som vi alltid gör. Framförallt så har vi läst en gammal Peter Englund-essä från förflutenhetens landskap. Och även Lennart Lundmark som är en svensk historiker som har skrivit en artikel i Populärhistoria som handlar om tidens historia. Englund ger i slutet av sina essäsamlingar lästips för den som vill sätta sig in i ämnena. Det gör han alltid. Speciellt användbart är det för sådana som jag och du som lite snabbt vill kunna dubbelkolla vem som i alla fall enligt Englund är ledande svenska auktoriteter på ämnet. Så gjorde jag förra året när vi pratade om ljus och mörker till exempel. Då kollar man vad har Englund läst och så sen går man och lånar det på biblioteket.
Mm.
Lennart Lundmark är ledande auktoritet när det gäller svenska historiker som skriver om tid.
Nu börjar jag ana vart det här barkar eftersom jag fick en snap från dig i veckan när du läste om det här och var väldigt förbluffad över den här Lundmark.
Förvisso skriver Peter Englund att Lundmarks framställning har, citat, en viss textmässig trähet, slutcitat. Mm. Men han lyfter i övrigt Lundmarks kvalitet. Jag kände igen namnet Lennart Lundmark när jag läste det, men jag förstod inte varifrån jag kände igen det. Ja, lite googlande senare så visade det sig att han är en Umeå-historiker som inte minst har skrivit massor om samisk historia. Okej, då är jag lite på banan. Jag har väl stött på någon artikel, någon bok han har skrivit. Mm. Och sen upptäckte jag bomben. Han är ju för bövlen född i Arvidsjaur.
Det är ju helt enastående.
Ja!
Att det finns fler än du som är därifrån.
Vilken stolt tradition av Arvidsjaur-historiker jag sållar mig till, va?
Fan, så jävla självupptaget.
Sen hamnade jag på Wikipedia-sidan personer från Arvidsjaur.
Ja.
Där Lennart Lundmark stod prydligt listad tillsammans med Lis Karin, Roger Pontare och, känd från parallellklassen till mig, kommentatorn Lena Sundqvist. Men jag är inte med.
Nej, du är inte med, va? Nej, men det är klart att du inte... vad ska du vara med det här för?
Men man tänker ändå att historiepodden-lyssnare borde vara mer flitiga Wikipedia-skapare än vad de tydligen är.
Det är så himla roligt att se dig när du sitter ju där uppenbart sårad. Ja, men jag kan säga att jag har en kompis som vid ett tillfälle försökte skriva in mig på liksom kända människor från Vingarum. Den blev ju bortplockad direkt, jag vet inte.
Men finns, för det här är intressant, finns det en Wikipedia-sida över personer från Ringarum?
Ja, det är några gamla, ja det är väl någon riksdagsledamot från början på 1900-talet och så även någon storbonde och lite lagmän och annat löst folk kanske. Men det är ju ingen från den här sidan 1950-talet i alla fall.
Ja. Jag tycker att du förtjänar den platsen. Jag försökte hitta personer från Ringarum-sidan, men jag hittade ingen alls. Så att det hade jag tänkt göra till en lustig grej. Men det är nog bara att jag var dålig på googla i så fall.
Du är väldigt dålig på googla om du inte kan hitta Ringarum på Wikipedia.
Ja, men det gjorde jag.
Men vad fasen har han varit inne på? Jag har ju med sett den här sidan. Vänta. Ja, men här är vi ju på sidan nu. Jag har gått in. Personer med anknytning till orten. Då har vi överst här. Edvard Andersson, lantbrukare och politiker.
Okej. På många andra orter så finns det som en speciell sida. Man rullar längst ner och så kan man trycka på personer från orten.
Ja, nej, så...
Här är det mer integrerat i själva huvudartikeln.
Ja, precis. Så många är inte här. Däremot borde ju hon som var hovdam mot Elisabeth den första var med. Helena Snaken var vi.
Ja.
Det är konstigt att hon inte var med. Varken hon eller jag, då är man ju gott sällskap i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Det kanske kan bli ett mål för 2019 att vi kommer med på någon sida här. Och apropå wiki, är inte wiki, liksom wiki-formen generellt, det måste inte vara Wikipedia.
Nej.
Tänk om vi hade haft någon väldigt engagerad lyssnare som orkar göra någon form av wiki-sida. Och koppla ihop åtminstone kronologiska avsnitt i ordning och sådär.
Ja.
Du ser lite tveksam.
Ja, jag tänker att om det är någon som vill göra det här så har ni vår fulla blessing såklart. Det vore jätteroligt.
Ja, verkligen.
Men jag som i min ungdom drev en så här liten wiki om en amerikansk animerad serie. Vet hur mycket jobb det är att sitta och lägga till sidor på en Wikipedia.
Men jag inte menar att alla ska göra det.
Jo.
Hjälpa så åt.
Absolut, det är det.
Ja, nej,
det men... blir inte alltid så bara.
Nej, okej. Okay. Ja, men nu är vi ute där i alla fall.
Absolut. Ja, ursäkta den här inledningen, men jag kände att vi behövde harva igenom de här kopplingarna.
Ja.
Ska vi börja med att prata lite grann om hur man kan definiera tid?
Det tycker jag.
Du nämnde ändå filosofi. Tid. En sån sak som man instinktivt tänker är att man har förståelse för vad tid egentligen är. Men när man stannar av och börjar tänka, vad är tid? Då landar man nog också i insikten att det är ganska svårt att beskriva.
Mm.
Nationalencyklopedin definierar tid som begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser. Antingen de sker i samma punkt eller inte. Och som med nutid skiljer dåtid från framtid. Ja, det stämmer ju. Men det är inte säkert att det nödvändigtvis förtydligar tanken. Till detta gör de i sin artikel den helt rimliga iakttagelsen att tidsbegreppet är centralt för hela vår tillvaro. Men Tidsbegreppet är likväl, citat, nära nog omöjligt att definiera i logiska termer utan att förutsätta att det redan är definierat.
Oh, nu fick jag ont i huvudet här.
Ja. Ja. För att vi ska kunna definiera tidsbegreppet så menar NE att vi måste förutsätta att det redan är definierat.
Det är ju väldigt mycket en hund som jagar sin egen svans.
Så är det. Och när man börjar närma sig tidsbegreppet från ett naturvetenskapligt perspektiv så blir det snabbt snurrigt, i alla fall för mig. De naturvetenskapliga giganterna från 1600-talet, säg till exempel Isaac Newton, de förhöll sig till tid som någonting absolut. Mellan två händelser finns en absolut mängd tid som förfluter. Det är det vi tänker oss, eller det är så vi tänker att tid fungerar. Köp en dyr klocka som någon mästerlig urmakare i Schweiz har liksom skruvat ihop i sin verkstad, så kan du ner på minsta lilla detalj objektivt mäta den tid som går.
Mm.
Men Einstein
nej.
Gjorde i sin relativitetsteori, där gjorde han liksom tid och rum till en sak, rumstid, vilket får en massa följder. Jag fortsätter att läsa innantill från NE för att inte göra massa logiska felslut här. En följd av detta, alltså relativitetsteorin, är att begreppet samtidighet förlorar sin gängse mening så snart det är frågan om två händelser som utspelar sig på skilda ställen i rummet. En annan följd är att klockor går med olika hastighet beroende på deras rörelser i förhållande till varandra. Se tvillingparadoxen. En sån klocka kan vara vår egen puls, om det är vi som rör oss, tankeprocessen, tiden det tar att hälla upp en kopp kaffe, tiden det tar för ett barn att växa upp eller en cancertumör att utvecklas. Eftersom alla dessa mått på tidens gång förändras lika mycket vid en viss hastighet, kan man fråga sig om det inte är tiden själv som förändras.
Vet du vad? Jag känner att det är tur att det här avsnittet kommer ut dagen före nyårsafton, inte dagen efter när folk ligger bakfulla och dagen är hemma.
Ja.
För det här går ju inte att hänga med.
Å andra sidan, en av de sakerna jag tycker bäst om att göra när jag har järnkaps på, det är att slå på Kosmos på Netflix.
Ja.
Och bara sitta och titta på svarta hål. Och då får man ju veta saker som att gravitation påverkar tiden. Om du, här och nu, tar det drastiska beslutet, Daniel, att du hoppar ner i ett svart hål, så skulle det för mig uppfattas som att du föll långsammare och långsammare ju närmare hålet du närmar dig. Skulle du titta på din klocka på armen, så skulle du uppfatta det som att sekundvisaren där började ticka oerhört långsammare ju närmare the point of no return, händelsehorisonten, du skulle närma dig.
Det här är ju så obehagliga existentiella frågor.
Ja. Och för en fysiker som ska förstå sig på jorden, rymden, tiden och allt detta, så spelar det här roll. Det är viktigt.
Mm.
För mig och för dig som ska hinna i tid till bussen på morgonen, förutsatt att bussen går i tid,
när den ska gå,
så spelar det mindre roll.
Ja, skönt.
Men även för en vanlig människa är tid egentligen mycket märkligt. NES artikel poängterar att vi bara kan tala om tiden genom metaforer. Det här tycker jag var intressant. Tiden rinner, eller den går. Vi färdas mot framtiden. Utan dessa metaforer kan vi inte tala om vad upplevd tid egentligen är. Tiden är, eller upplevs som, en ordningsföljd. Först händer X, sen händer Y. Men det är också en intervall. Hur lång tid X pågick, samt hur lång tid som förflöt mellan X och Y. Men den är också ett form av perspektiv. Jag har en förståelse för mitt nu utifrån mitt då. Dessutom försöker jag förutspå mitt sedan.
Mm.
Inom historiekretsar så kallas det här då, nu och sedan ibland för historiemedvetande.
Just det.
Att ha en känsla för ett då hjälper oss att förstå vårt nu och kan hjälpa oss att göra gissningar om ett sen. Att inte ha det här, motsvarigheten till det här, torde vara historielöshet.
Ja. Precis, och då är det ju som att man inte har något minne.
Precis.
Utöver det man själv har upplevt.
Mm. Tiden upplevs samtidigt som både cyklisk och linjär. Den har en början, vi föds, en fortsättning, vi växer upp, vi åldras och ett slut, vi dör. Samtidigt upprepas dagar, veckor, årstider och så vidare. Avslutningsvis i min lilla... Vad ska man säga? Det är inte ens filosofi A, det är så här filosofi på gymnasienivå det här.
Mm, men det finns väl en filosofikurs där med?
Oh ja. Om någon lyssnare kommer ihåg avsnittet där jag refererade till ett avsnitt av podcasten This American Life om en litteraturvetare vars dotter kom med en lista på olika frågor hon ville ha svar på.
Ja, det kommer jag ihåg.
Just det. Och en av de frågorna hon hade var, vad är tid?
Ja.
Och det fick han sitta och brottas med. Han skrev en lång uppsats att läsa upp för sin 11-åriga dotter.
Han höll på superlänge med det här, apropå tid.
Just det, det gjorde han. Mm. Så är det. Och ett av de citaten som han läste till sin 11-åring, det kommer från William Faulkners roman Stormen och vreden. Och jag tänkte att det kunde passa in i det här avsnittet. Så jag avslutar mitt lilla utlägg med att släppa in William Faulkners citat.
In one of my favorite stories by a guy named William Faulkner, there's a daddy who gives his kid a watch and says, I give you this watch, not that you might remember time, but so that you might forget it for a little while. I can only tell you that time is me turning and turning, while the world is turning around a star that turns around a center, that turns around the whole time, among all the other things and little turning animals on all the little turning worlds. There's me, trying to turn to you.
Tid har alltid varit viktigt historiskt, men vi ska inte förutsätta att vårt förhållande till tid är, ursäkta uttrycket, tidslöst. Utan vi ska backa bandet och försöka ge någon sorts historisk förklaring på det här med tid.
Att mäta tid är ju en grannlaga uppgift i sig själv.
Mm.
Men det är inte omöjligt även utan mer så att säga praktiska tidmätare som är konstruerade.
Nej.
Man har ju sin egen kropp till exempel. Och även om vi inte är så bra på det här nu för tiden, eftersom man ständigt håller på, det låter som att jag inte gör annat än att gå och äta hela dagarna. Men till exempel är ju hungerkänslan en sån.
Mm.
Trötthetskänslan.
Mm.
Och när man vaknar, det här är ju sånt som man kan inte kanske ställa klockan efter det, men nästan, för kroppen har ju sin egen rytm.
Mm.
Och går efter ett slags tidsschema nästan. Och när man sitter uppe hela nätterna och jobbar eller har annat roligt för sig i elektriskt ljus, ja, då förstör man ju dygnsrytmen egentligen.
Ja. Det finns ju, det här borde jag ha förberett såklart, men jag har läst artiklar om de här inbyggda rytmerna, för de förändras ju. Tonåringar har ju en förskjuten dygnsrytm.
Mm.
Det har nästan alla tonåringar. Sen kommer den gå tillbaka när man blir lite vuxnare, och det finns ju massa olika teorier att det var tonåringarna som var ute och jagade på natten när vi fortfarande levde i grottorna och så vidare.
Det här är ju superintressant.
Ja.
Varför har du inte kollat upp det här mer?
Därför jag kom på det nu.
Ja.
För några år sedan så handlade det nationella provet i svenska bland annat om det här.
Okay.
Så då läste jag de artiklarna. Så här rapar jag upp det jag kommer ihåg.
Ja, men det är helt okej. Okay. Jag har nog, det har nog gått tillbaka för mig. För nu för tiden vaknar jag nästan alltid mellan 7 och 7.30.
Mm.
Och det är ju praktiskt eftersom även kattens inlärda dygnsrytm kickar igång hennes liksom hungerhetskänslor då. Så då står ju hon och gapar om inte jag har vaknat vid det laget.
Just det.
För det är ju andra naturliga tidsmätare. Det är ju djur och växters rytm.
Så är det.
Tuppen, skalande, är det mest klassiska.
Ja, jag har en vacker klöver som står i mitt fönster.
Mm.
Och klövern är ju så härlig, för när ljuset börjar komma upp, då liksom vecklar den ut sina blad.
Mm.
Och dricker glupskt av solens strålar. Och sen börjar det skimma, och då liksom kryper den ihop och känner att det här var inte så trevligt.
Nej.
Nu kurar vi ihop oss här.
Så den har ju en aning om vad som händer, så att säga. Vad klockan är, höll på att säga.
Och om jag vore ute i naturen och såg klövern som betedde sig på det här sättet, så kan jag förstå att, osch, nu är det ju eftermiddag.
Mm. Får jag återvända lite till de här tupparna?
Ja, ja, absolut.
I Vingarum så har vi en granne som har hönor, men hon hade ingen tupp.
Mm.
Däremot har vi ju en gemensam kompis som också bor i Vingarum som har en massa hönor.
Ja.
Och där hade de två tuppar, där den ena tuppen då uppenbarligen var lägre i rangordning.
Just det, så funkar tuppar.
Ja, så det hade han funnit sig och så, sådär. Men jag tyckte lite synd om en. När jag var där i somras då, så tänkte jag att ja, men, det är ju väldigt dumt att inte han bara får ha ett eget litet hörnharem och gå runt och bossa över här. De verkar ju behöva det också, tyckte så, den här grannen säger till mig.
Ja.
Där då. Att det var lite stökigt där. De skulle bara ha en tupp sån. Yeah. Och då lade jag ihop de här två exemplen då ifrån min vardag.
Yeah.
Och såg till så att den här tuppen fick fraktas då till min granne.
Yeah.
Så nu har vi en tupp där som heter Daniel. För jag tänker att det...
Fick du döpa tuppen själv också?
Jag har döpt den till det här i alla fall. Och problemet är att Daniel, han kanske tror att... Han gal, vad ska man säga, rytmiskt.
Ja.
Men det låter mer som att han gal helt okontrollerat hela tiden. Utan någon form av tidsintervall.
Ja.
Så man ska nog inte ställa klockan efter tuppars galande ändå. Det var bara det jag skulle komma fram till.
Okej. Så att omgivningen kan lura oss ändå.
Ja.
Den uppenbara saken i omgivningen som kan hjälpa oss avgöra tiden, det kanske du sa och jag bara lyssnade slarvigt, men det är ju huruvida det är ljust eller mörkt ute.
Ja, nej, det sa jag inte, men det är ofta det som styr både klöverns, så att säga, tillvaknande och människans tillvaknande.
Ja, jag tänkte på det när jag läste Lundmarks artikel, att det känns ändå som en omväg att titta på blomman, den har slutit sig.
Okay.
Att det är lite enklare. Fast det är mörkt ute.
Jo, men precis. Så där är vi. Man håller sig till de sakerna förstås. Oj, nu går solen upp. Då är det dags för mig att gå upp.
Yeah.
Så där, nu står solen högt upp och magen kurrar. Då är det säkert så att det är dags för mat och middagstid. Och sen blir det mörkt och då blir man trött i ögonen. Och sen så ser jag ändå inget och då är det dags att gå och sova liksom.
Mm.
Så det är klart att det är det som är den mest uppenbara rytmen.
Mm.
Annars har vi ju en annan form av rytm och det är ju hur solen och stjärnorna rör sig på himlavalvet.
Oj, oj, astronomi.
Just det, och egentligen är de ju förstås ganska stilla.
Mm.
Utan det är ju, ja, ni fattar, det är jorden som snurrar och lurar oss och tror det ena och andra. Men det här gör ju också att utseendet för stjärnorna förändras under årets gång. Och de som ägnat sig åt att studera stjärnorna på nätterna förr i tiden, de var ju riktigt haja på det här för första.
Så är det. Men inte bara de som studerar, utan gemene man, ja. Människor i allmänhet.
Det tror jag att de flesta människor förr var mycket bättre på att känna igen vår stjärnhimmel jämfört med folk numera.
Ja, och vi har de här upplysta städerna som gör att vi knappt ens ser stjärnorna ens en gång. Det är tufft för oss. Ingen av de här metoderna som vi har snackat om för att avgöra vad klockan är, alltså utgå från människokroppen, utgå från vår omgivning eller utgå från himlavalvet. Ingen av dem kommer ju hjälpa oss att på minuten avgöra vad klockan är.
Nej, särskilt inte tuppen Daniel.
Nej, precis. Vi bokade in att vi skulle börja inspelningen 17.30. Mm. Jag skulle haft väldigt svårt att tajma 17.30 efter hur hungrig jag är.
Mm.
Eller hur blommorna ser ut på marken. Men i en tid där vi inte har den typen av specifika klockor, där vi inte har den relationen till tid, då är inte det något problem, för det är ingenting man tänker på överhuvudtaget. Om jag skulle hjälpa dig med konstbevattning eller vad det nu kan vara, att nacka tuppen Daniel så att du ska få sova.
Nej, men det är jag som har ansträngt mig för att jag ska komma dit. Det är inte så jag...
Det här är bara exempel.
Ja.
Då skulle jag säga, vi syns någon gång framåt kvällen.
Ja.
Och du skulle inte sitta med minutvisaren som när bussen är 2 minuter sen. Nu är den 2,5 minut. Nu är den 2 minuter och 40 sekunder.
Mm.
Nu är den 5 minuter.
Nej, men man ska ha lite mer attityd som fransmän och italienare har, helt enkelt.
Ja.
Så går det bra.
Just det. Den första kända indelningen av dygnet, när man ska börja bli lite mer specifik, den kommer från de gamla egyptierna. Kanske 1300-tal för vår tideräkning eller så. Den ljusa perioden, den delades in i 10 lika stora delar. Och så la man till en timme vardera för gryning och skymning. Och vips så fanns 12 timmar ljus. Och ni som nu sitter där ute och lyssnar i mörkret, förvisso har det hunnit bli lite ljusare nu, det har väl vänt bara för en vecka sedan eller så. Men ni som sitter där, vacker och sorglös ungdom i årets mörkaste tid, ni vet såklart att ljuset varierar med året. Men se, det visste de gamla egyptierna också.
Mm.
Lösningen kallas temporaltimmar. och var ett system som hängde med länge, länge. Inte bara i Egypten. Det här hade vi i Europa och på många andra ställen långt in.
Du sa innan här att du tyckte att det var bättre att vi skulle ha så här. Att vi skulle ha temporaltimmar. För då hade du tänkt att man skulle få mer tid över på något sätt. Mm. Jag vet inte. Hur tänker du där?
Ja, men, vi kan ta det här exemplet från London och senmedeltiden.
Ja.
Då var en timme som längst 82 minuter. Det är mitt i sommaren då.
Mm.
Och mitt i vintern kunde det vara 39 minuter.
Mm.
Det här då i norra Sverige till exempel skulle vara ännu mer extremt än vad det är i London. Men det jämnar ju ut sig över ett år. Så jag tänker då att med temporaltimmarna så slipper vi jobba så mycket i mörkret. Och vi får sova mer och dygnen kanske... Jag tycker att det låter attraktivt.
Vilken bra insäljning. Och vi får sova mer och det låter bra.
Ja, jag tycker det. Problemet för oss varför det här försvann, det kommer vi komma till. Men det har med teknologi att göra. Det var inga problem för egyptierna med temporaltimmar. Därför att deras föredragna sätt att hålla koll på klockan var med hjälp av solur.
Mm.
Och då var det här med temporaltimmar enkelt och bra. Horologium kallade egyptierna sina ur och det var det begreppet som länge kom att användas även i Europa. När de första mekaniska uren kom så kallade man dem fortfarande horologium i gamla medeltida källor.
Ja, det är ju det där som gör att det är lite svårt att veta när de mekaniska uren exakt kom.
Jep, precis. Det fanns ett litet undantag även i forntiden när det gällde människor som höll på det här, som höll på med det här med matematiskt jämna timmar. Och det är astronomerna.
Mm.
Och de kommer fortsätta spela roll under detta avsnitt. Solur, det var en variant. Araberna, de kom att förfina vattenuren som var ett annat ganska bra sätt att hålla koll på tiden. De första mekaniska uren, de kommer göra entré på 1300-talet, faktiskt ungefär samtidigt eller bara några decennier efter timglasen, som man annars tänker ska vara en så här uråldrig uppfinning, men det är det inte. Och det är även intressant, jag är ofta den här typen av felslut när man tänker teknologi, att det är en rak kedja från mest primitiv till mest sofistikerad uppfinning.
Mm.
Men såklart, det funkar ju aldrig på det sättet.
Nej, det är lite kringelikrokar ibland.
Precis som du var inne på, och det är Lundmark som skriver det i sin artikel, så är det jobbigt att fastställa när de första mekaniska uren kommer. Därför det finns en sån begreppsförvirring. När man skriver horologium, vad menar man egentligen då? Men tekniken för att bygga en mekanisk klocka, den finns definitivt på 1300-talet.
Ja, frågan är bara var och vilket sammanhang den uppkom först.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det här har du tydligen rått en hetlevrad debatt om var uppstod det mekaniska uret först. Då finns det två skolor
som
har olika förklaringar i den här frågan.
Mm.
Den grundar sig i vem som egentligen kunde ha mest behov eller användning av mekaniska ur.
Ja, också vem som kan belägga att man hade dem först.
Absolut. De kategorier som man har kommit fram till då är ju ett, munkar. Två astronomer.
Just det.
Så den första kan man säga är klosterförklaringen.
Yeah.
Som Lundmark kallar den. Det är ju så att bönderna behöver ju passa sina bönestunder.
Bönderna?
Så är det.
Ja.
Det är ju så att munk... Munkar, de ber ju ofta. Så de behöver ju... Det här var länge sedan det hände. Att man... I klostren hade man ju... Kan du ta det här då? Det är ju, ja. De har ju soluppgång och sen... Vänta, nej, nu skärper jag mig. Munkarna i klostren, de behövde ju passa bönestunder och sådär. De skulle ju upp och be mitt i nätterna och så.
Just det, kristendomen är en sträng lära som inte nöjde sig med så här att be lite grann i gryning och skymning.
Nej.
Utan det är återkommande böner som måste till.
Hela tiden.
Mm.
Dagens tredje timma, då ska man be.
Mm.
Dagens sjätte timma.
Be.
Och dagens nionde timma.
Då ska jag be.
Och sen är det också soluppgång och nedgång och lite sånt där.
Mm.
Hur ska man då veta allt det här hela tiden? Det är kämpigt. Jo, men då är det så att man tillverkar en slags äggklocka.
Mm.
En alarum.
Just det.
För klostret har alltså utsett eller utnämnt, beroende på, jag är inte säker på om det är en hederstitel eller om det är en form av straff.
Jag tror absolut att det är en hederstitel.
Ja, då säger vi det. Den här hederstitelsmunken ska nämligen ringa i de stora klockorna så att de andra munkarna får komma i tid och be.
Vaken i sömntutor och sjusovare, nu skolar vi be.
Mm. Det är bara det att hur ska den här stackars munken själv kunna vakna när han behöver sova?
Mm.
Jo, då har vi det här alarmet.
Mm.
Det är en slags urtavla då som roterar. Jag fattar inte hur viktigt. men det gör den i alla fall. Och den har ett hål för varje timme. Och i det här hålet kan man sätta in en slags tapp. Och när den slår i kontakt med en mekanism då, så sätter det igång ett ringande och så vaknar munken. Vi är på 1300-talet här alltså. Mm.
Jag tänker att man bara ska tänka som en äggklocka. Du drar ur tavlan, skapar ett motstånd då i en sorts mekanik där bak som då kommer börja ticka och den här urtavlan kommer snurra.
Det här låter ju rimligt.
Ja.
Ja. Förespråkarna för den här teorin menar ju att det fanns såna här primitiva klockor under 1300-talet och sådär. Även om de tidigaste sådana veckar slash äggklockorna som man har från kloster är från 1400-talet.
Ja, för det är väl någonting som talar mot det.
Det gör det ju faktiskt.
Att de faktiskt inte säkert kan belägga.
Nej.
De här finns på 1300-talet.
Det är ett stort problem faktiskt.
Mm. Är man intresserad av temporaltimmar så kan jag då trösta er med att eftersom det här egentligen bara funkade att man borrade hål i den här urtavlan som snurrade, sen satte man en pinne i hålet, så gick det hur bra som helst med temporaltimmar. Det var bara att hålla på och flytta pinnen i olika pinnhål så att säga.
Mm-hmm.
Så att där, än så länge tillåter tekniken temporaltimmar.
Ja, men det är skönt att veta.
Ja.
Men tillåter vår... så att säga BNP att vi övergår till temporaltimmar.
Men är jag dum eller? Över ett år så kommer det väl vara lika många? Alltså även om timmarna blir kortare på vintern blir den ju längre på sommaren.
Just det, men du tänker alltså att du ska jobba typ 14 timmar då eller 15 på midsommarafton.
Just midsommarafton kan jag väl vara ledig. Men
det kan du ju inte. Då måste du i så fall jobba hela julafton eller något.
Varför skulle vilka dagar jag jobba på?
Nej, ja. Men det ska ju vägas upp i alla fall. Det är det jag menar.
Ja. Ja, då får jag väl göra det. Framförallt kommer jag ju få jobba långa dagar på sommaren.
Ja, det är det som är poängen här.
Men då kommer jag ju orka eftersom det är ljust och varmt och mänskligt.
Okej, ja.
Ska vi gå vidare till den andra förklaringen, astronomförklaringen.
Ja.
Redan för 2200 år sedan fanns så kallade astrolabium. Ett instrument för att räkna ut himlakroppars position genom en tavla med roterande delar. Både Hipparchos och historiepodden favoriten Hypatia lyfts ibland fram som tänkbara uppfinnare till det första sånt här instrumentet. Det vet man inte, men det är ju alltid fint att få nämna Hypatia. Spridningen kom dock till Europa genom den arabiska vetenskapen under dess storhetstid.
Ett exempel på en sån här astrolabium är ju antikytera-mekanismen.
Mm. Är det den här som man hittade på botten av havet?
Ja, och jag tror att vi har pratat om den innan, kanske i antingen någon form av Ida Lovelace-avsnitt, eftersom man har utnämnt den till den första datorn.
Just det.
Jag vet inte vilket avsnitt det var. Det kan
antik
också vara,
teknik.
Det kan ha varit den. Det kan ha varit tidavsnittet och förra. Jag vet inte.
Yeah.
Stund samma. Den i alla fall hittar man ju runt sekelskiftet 1900. Och det var ju en metallklump helt enkelt som man hittade ombord på ett vrak. Och det visade sig att den hade ett intrikat och raffinerat system med kugghjul och metallskivor.
Mm.
Man kunde se var solen och månen och olika stjärntecken stod under en viss dag i den egyptiska kalendern och sådär.
Mm.
Och man kunde förutse solförmörkelser och månförmörkelser och allt möjligt. Och en vetenskapshistoriker som heter Derek de Sola Price.
Vilket namn.
Ja, eller hur? Det tänkte jag med. Vilket namn. Hur som helst, de Sola Price, han undersökte den här 1953 och han sa då att den här mekanismen, den var lika spektakulär som om man vid öppnandet av Tutankhamons grav hade hittat förfallna men identifierbara delar av förbränningsmotorn.
Mm.
Han menar på att det här är, visserligen är ju ett astrolabium, men han vill mena på att den har en mycket större liksom potential, och det för så är det ju som en slags antik dator. Den kan göra grejer som inte ens han förstår riktigt.
Ja. Ja. Wow.
Och de här kunskaperna fanns ju i den antika grekiska världen. Det var ju ingen massproduktion och sådana här prylar direkt.
Nej.
Men det fanns ju enstaka sådana här. Och ritningar fanns ju. Och sen övertogs då de här av araberna, och de la Sola Price hänvisar ju till en muslimsk astronom som heter Abu al-Rayhan al-Biruni.
Mm.
Och han beskrev år 1000 en mekanisk kalender med 8 kugghjul som kunde räkna ut solens och månens position och månfasen och allt det här.
Mm.
Så de som tror på astronomförklaringen, de menar ju att de här astrolabierna, de utvecklades sen då under medeltiden till mekaniska ur.
Ja, precis. Alltså att man, någon astronom på 1300-talet hade satt en liten mekanism bakom så att de här gick av sig själva.
Mm.
Vilket då är en klocka, eftersom någonting som håller koll på himlakropparnas position också kommer berätta vad klockan är.
Just det.
Det som talar mot att det här är det första mekaniska uret är bland annat att det egentligen inte är ett ur. Alltså Nej. Det är ju bara en slaskfunktion. Ja, egentligen.
Slaskfunktion.
Apparaten är inte byggd för att se vad klockan är.
Ja, du menar att just det är en bieffekt.
Precis.
Ja, men det är sant. Men det kan ju ha utvecklats ur det. Du skjuter ner båda de här skolorna, verkar som. Har du någon tredje variant?
Ja, problemet är väl att jag har lättare att vara kritiker än okay. att helhjärtat köpa någonting. De här typerna av klockor, astronomiska ur som de utvecklas till, fick i alla fall spridning och placerades gärna i påkostade kyrkor där människor skulle komma för att se detta tekniska under förklara Guds rike. Inte sällan hade man påkostade detaljer, tänk sig gökur, men med figurer som gjorde än det ena, än det andra. Det kanske är Adam och Eva som äter ett äpple, eller Noah som sitter i valens mage, eller vad det nu kan vara. Det finns exempel från England, 1320-tal i Sverige, eller Lund var väl i och för sig Danmark då, men så har vi ett exempel från kanske 1380-talet.
Ja, vi har ju Storkyrkan i Stockholm. De fick ju ett sånt här mekaniskt ur donerat till sig 1470 omkring, av Sten Sture den äldre var väl det. Och det var ju rena rama mekanikteatern där. Det var ju ett huvud av trä som rullade ögonen varje gång visan rörde sig. Och när klockan slog hel timma så, citat, tungan går ut och in i munnen på samma huvud in till dess klockan sin fulla timma slagit haver.
Mäktigt.
Ja, så då åkte alltså tungan in och ut, uten på det här huvudet. Och så rullade ögonen, visade han rörelse och grejer.
Mm.
Och det här var ju säkert väldigt underhållande för Stockholmsbefolkningen. De kanske var lite svältfödda på spektakulära saker. Men när man såg det där, då kan man ju tänka sig att de, ungefär som en annan, betraktar AIs utveckling. Vad ska de hitta på näst?
Jag tänker på den här öppningsscenen av Tillbaka till framtiden när Marty kommer in i Docs hus och den här galna vetenskapsmannen är borta och överallt på väggen så ser han klockor.
Mm-hmm.
Och det är en klocka som är en katt som viftar på svansen och ögonen går fram och tillbaka och det är ett gökur och det är hur många olika klockor som helst. Att det är lite den känslan, bara, wow, tid och mekanik, vilken grej.
Ja, ja, men så kanske de kände, jag vet inte.
För oavsett vilken av de här förklaringarna man köper eller om man lanserar en tredje, vilket jag får fila lite grann på kammaren.
Mm.
Så vad det handlar om är fin mekanik i här kraftigt förenklad form av bromsar som håller en vikt i sin tur kopplad till ett kugghjul.
Ja.
Och då kan man hålla koll på klockan.
De här temporaltimmarna som du vill återinföra,
ja,
de försvann ju när man kom på hur man kunde konstruera slagverk,
ja,
som dånar för varje timme.
Ja, det var ju för primitiv teknik för att hålla koll på temporaltimmar.
För primitiv. Det var ju ganska praktiskt att ha de här matematiska timmarna också som var exakt lika långa, tyckte väl folk förmodligen.
Ja, klockmakarna tyckte det i alla fall.
Det menar jag alltså att vi är, det är en stor konspiration.
Nej, jag menar inte att det är en konspiration, men jag menar att om de här första urmakarna hade kunnat bygga klockor som slog på olika minuter efter vilken tid på året vi var, då tror jag att temporaltimmarna hade levt kvar.
Men skulle det inte vara opraktiskt att inte veta hur långt en timme är? Eller du menar om du kunde ha gjort det? Alltså nu vet man ju, man har en känsla för hur lång en timme är hela tiden.
Mm.
Men det skulle man ju inte kunna ha då om nästa timme är 70 minuter och timmen efter det är 74. Då blir det väldigt stökigt att hålla reda på det i huvudet, tänker jag.
Men du får väl kolla på klockan vad tiden. Nej, men alltså, okay, ja. Jag tror inte att det är så svårt.
Nej. Hur som helst, nu är det passé. Ja. De finns inte längre och nu är vi på 1300-talet så du är lite efter din tid.
Men, ja,
det kanske var att de här klockmakarna då försökte sälja in det här nya istället. Som är då de här mekaniska uren och de började installeras i Sydeuropa på klocktorn.
Mm.
I Milano 1336, Genoa 1353, Bologna 1356. Det här blir dels väldigt populärt bland privata, rika människor som alltid gillar att flasha med dyra prylar. Men det blir också offentliga klockor också. Så att vanligt folk kan hålla lite koll på det här.
Mm.
När det dånar så vet man, oj nu är det dags att gå och be om man ska göra det. Eller nu är det dags att packa ihop marknadsståndet eller något.
Mm. Men jag menar, jag vet att jag låter lite så här raljant och som att jag försöker göra ett skämt av det. Och att vi ska återinföra temporaltimmar är såklart ett skämt. Men de var ju egentligen inget problem. Dels för att de jämnade ut sig över ett år. Men jag kommer ihåg när vi pratade om ljus och mörker så gjorde vi poängen att många drängar och pigor ute i stugorna föredrog vintern. Eftersom arbetsdagarna som styrdes av ljuset var kortare.
Mm.
Det förde ju med sig att somrarnas dagar var mycket längre. Men arbete behöver inte följa exakta matematiska timmar för att fungera.
Nej, det har jag inte påstått heller.
Så människors liv under medeltiden behövde inte följa exakta timmar. Så att det är ju för att man ska kunna bygga uren som timmar måste vara lika långa. Inte för att människors liv ska funka.
Nej, nej, du håller ju på att övervinna mig här lite. Så kanske jag... Ja... Men nu är vi så att de här klockorna kom ändå
så är
på 1300-1400-talet.
Yep.
Och det är lite svårt att, så att säga, vrida klockan tillbaka.
Nej, det går inte.
Nej. Och här har vi alltså en teknologi, den senaste teknologin.
Yeah.
Superavancerade mekaniska urverk.
Just det.
Som i och för sig går fel på mer än en timme oftast. Och sådär. Men det är inte det som är grejen. Utan grejen är att det är jag som har den här grejen.
Ja.
Och inte vem som helst, utan det är jag som äger grejen.
Mm.
Det är där det kokar ner till i slutändan. Att man har råd att äga de här dyra mekaniska klockorna. Det blir ju som sagt en statuspryl.
Ja, det är en förklaring som jag skulle kalla sociologisk. Dyra och fina leksaker för kapitalstarka människor som de kan använda för att positionera sig med i samhället. För annars har ju en förklaring som vissa har fört fram varit att det här är den tiden då borgerskapet stärker sin position i det europeiska samhället och handeln börjar tillta och att det är därför lockande att koppla längtan efter mer exakt tidsangivelse till det nya ekonomiska tänkandet. Lundmark köper ju inte det. Han skriver att det finns en del tidskapitalistiska teoretiker som skriver om tidens värde och det förkastliga i att slösa med tiden. Men hos dem finns inget om att man skulle ha något speciellt behov av uniforma timmar av den anledningen. Så det antagandet håller knappast.
Nej, och de här temporaltimmarna som du tycker är bra, de hade ju inte gjort saker och ting så himla dåligt för de här handelsmännen. Alltså det spelar ingen roll om det är kanske en 10 minuter eller en kvart som slår fel hit och dit på en timme. Eftersom transporterna och försäljningen, det påverkas inte så mycket. Det jämnar ut sig som du säger också.
Mm.
Så jag tror inte att det är det. Utan det är nog snarare den här sociologiska förklaringen då.
Mm. Ja, men det tror jag med. Och det faktum att folk ute i slott och kojer, framförallt i, kanske inte slott, men i finare hus, börjar köpa de här klockorna leder till att det dyker upp sejarmästare eller urmakare med tidens glosa.
Mm.
Från 1420 i Arboga, det är äldsta svenska omnämnelsen. Men även ett ställe som Söderköping hade en urmakare från 1460-talet. Får det dig att ändra inställning till orten, Daniel?
Jag har ingenting emot Söderköping utom när jag är där.
Ja?
Ja, nej, men det är, Söderköping är fint som bara den.
Mm.
Det är bara infrastrukturen där som är värdelös. Men
klockor kan de fixa.
De hade en klocka på 1460-talet i alla fall.
Mm.
Så det är fint. Peter Englund, han säger så här om en vetenskapsman som heter Christian Huygens.
Vill du ha det äkta holländska uttalet
ja,
på det?
Ja, det är där du sitter och letar efter här.
Ja, precis. Det här är, för man, när man ser ett holländskt namn så kör man ju alltid en gissning.
Mm.
Huygens.
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 Okej. Okay. Christian Huygens, 1656. Så kommer han tillsammans med en urmakare då som heter Salomon Koster slå sina, ja, båda två sina kloka huvuden ihop och så konstruerar de pendeluret i Amsterdam.
Just det.
Och Englund skriver så här om Huygens.
Mm.
Ett porträtt visar en ung man med pianistfingrar vars mörka ögon och plutande underläpp framträder ur en brun böljande allongperuk. På 1650-talet byggde han ett förbättrat spegelteleskop som han nyfiket riktade mot världsrymdens stjärnbågar. Bland annat upptäckte han Saturnus måne Titan. Han behövde en exakt klocka för sina astronomiska observationer och därför uppfann han, 27 år gammal, liksom i förbigående och efter en idé av Galilei år 1656, pendeluret.
Mm.
Det var ett genombrott på tidmätningens område. För första gången blev det möjligt att väga tiden med verklig tillförlitlighet.
Ja, han var en imponerande individ, holländare, det sa vi. Men jag tänker att inte ens Ludvig den 14 hade kunnat pricka in alla de där vokalerna när han bjöd över den gode Christian till Frankrike. Han kommer vara med och grunda den franska vetenskapsakademin.
Mm.
Och jag menar, Galileo Galilei är ju en mycket imponerande människa. Men det finns någonting, i alla fall som Englund beskriver, någonting otroligt i att bara i förbifarten slänga ihop den här otroliga grejen som Galileo hade föreslagit. Peter Englund skriver vidare. Hans pendelur tillsammans med engelsmannens Hooks uppfinning av spiralfjädern och införandet av minutvisaren levde kvar och innebar slutgiltigt att människans tid inte längre skulle mätas i dagar utan i timmar, minuter och sekunder. Verkligheten strimlades upp i allt finare remsor av tid. En människas tid blev hennes mest dyrbara egendom. Se på urtavlan. Visarna som rör sig medsols mäter noga ut den tid man brukat, den tid som återstår och den tid man slösat bort. Jag hoppade lite grann i Englund där för att få till ett mer koncist citat, men jag tycker att det är väldigt fint.
Mm. Vad man gjorde efter att det här pendeluret slog igenom, det är helt ofattbart att den här flugan kan fortfarande leva, som sagt, mitt i december.
Ja.
Apropå ingenting, den dör aldrig. Kan flugor leva så här länge? Ja, hur som helst. Vad man gjorde med de här pendelören, de var ju väldigt precisa.
Mm.
Och man sätter såna här pendlar på de gamla tornklockorna då.
Just det.
Och andra mekaniska ur också. Och då får man en felmarginal som kan minska liksom från en timme per dygn till bara 20 sekunder per dygn.
Mm.
Och det här sker då på slutet av 1600-talet.
Mm.
Och jag läste någonstans att på 1680-talet kom ju minutvisaren,
mm,
och sen på 1690-talet kommer sekundvisaren också.
Mm.
Och det var, folk var förbannade på det här för att man kunde inte se vad klockan var med alla de här visarna.
Nej, just det. Svårt att hålla koll på det.
Ja, väldigt många visare helt plötsligt.
Mm.
Och nu fanns det ju väldigt mycket tid att dela in då, ja, när man även hade sekundvisaren. På 1700-talet gör man klockor som har en felmarginal på 3 sekunder i månaden.
Ja, det är bra.
Det är inte illa.
Nej. Det här att en timme var 60 minuter och 60 sekunder, det var inte något som kom på 1600-1700-talet, utan det var sen gammalt. Hellenistiska astronomer hade ärvt siffran 60 från babyloniska astronomer innan dem. Men den stora grejen, den revolutionerande grejen, är ju att nu finns ett effektivt sätt att hålla reda på de här små enheterna som, ja, före det bara var matematiska.
Ja, precis.
Nu finns de i verkligheten.
Ja, gör de där. Det som finns i verkligheten är ju det exakta, liksom, vad ska man säga, framskridandet, för att ta till en metafor, yeah, av hur, ja, du kan inte hålla de här sekunderna i handen.
Nej, det kan du inte göra, men de kommer påverka ditt liv när du står där och tittar upp mot kyrkklockan.
Ja. Oj, nu blev det existentiellt här igen.
Ja, kanske det.
Men om man säger så här, att man fortsätter det citat lite grann där du klippte från Englund,
mm,
så säger han ju så här: som ett led i den europeiska civiliseringen och disciplineringen började man nu med lite lock och mycket pock att lära alla, från buksmeder till höga ämbetsmän, att arbeta på fasta tider och vara punktliga. Tiden var inte längre cyklisk utan linjär. Den blev till ett rakt streck mellan dåtid och framtid som passerades genom ett flyende, oåterkalleligt nu.
Just det. Där är vi nu.
Ja, fast nu var det då.
Yep.
För ett år sedan, som var då,
mm,
2017, i sista avsnittet på det året,
ja,
som då var på nyårsafton, så pratade vi om ljus och mörker, som sagt.
Mm.
Och hur tilltagande ljus i människans tillvaro förändrade verkligheten och gav mer timmar att vara vaken på och göra saker på, mm, leva på. Och för industrialismen så är ju klockan tillsammans med fotogenlamporna och elektriskt ljus oerhört viktigt,
ja,
för att öka produktion och tillväxt.
Ja. Vi har ju den här intressanta Herman Lindqvist-grejen, att den uppfinning eller det tema vi pratar om vill vi gärna tillskriva den mest avgörande rollen. Då var det fotogenljuset och sen det elektriska ljuset, det är det som är hela grejen.
Ja, fast nu
och nu är det klockorna som är hela grejen.
Nu lyfter jag det också här.
Ja, du gör det jättebra. Jag hade inte tänkt tanken att då...
Nej, för en kombination av det här, man kan inte stå och jobba i mörkret heller.
Nej.
Utan du behöver ha ljuset, men sen så kan ju också en förman gå runt, för sen kommer ju då stoppuren under 1800-talet, man kan kolla liksom hur effektiv är du egentligen, ner på sekundnivå.
Verkligen. Det jag menade med Herman Lindqvist, du fattar ju såklart, men lyssnarna, det är att, ja, du har gjort iakttagelsen att när Herman Lindqvist skriver om Gustav Vasas olika söner,
mm,
så blir de hjältar eller skurkar beroende på vem som har huvudrollen,
jo,
i den bok han nu skriver.
Ja, så händer sig det hela ofta.
Ja.
Englund säger ju till och med att klockan kanske är viktigare än ångmaskinen,
mm, det gör han,
för industrialismen.
Ja. Vi får väl landa i det här att det är mycket som dundrar in samtidigt. För vi snackar telegrafer, vi snackar tåg och vi snackar om en rad uppfinningar som verkligen innebär en ny giv för mänskligheten.
Mm.
Det har vi väl pratat om i vårt avsnitt om kalendrar och liknande. Att med järnvägen blev hela idén med att klockan kunde gå eller vara olika på olika platser ett stort problem. Tid var viktigt. Tid skulle visa rätt. Man tar till och med fram ett världsur. 1884 har man en konferens i Washington om frågan och utformar ett internationellt tidszonssystem.
Mm.
Hade man inte haft behov av tidigare. Nu behöver man det. Och med detta är vi helt plötsligt inne i det moderna förhållandet till tid. Och omställningen, den är enorm. Jag har ett sista Peter Englund citat. De är ju som små praliner. Det är svårt att bara ta en. Man vill gärna ta alla tills trippelnöten är slut.
Ja. Har ju också ett till här sen, så jag tänkte avsluta med, men ja.
Människan gjorde sig fri från den nyckfulla tyranni.
Jaha, det är samma citat. Ja, men då kanske du ska köra det här nu, ja. Varsågod.
Människan gjorde sig fri från den nyckfulla tyranni som fanns i naturens växlingar, men bara för att bli fångad i maskinen. För det paradoxala var att samtidigt som människan skaffade sig ett verkligt grepp om tiden, så gled denna tid ur hennes kontroll. Vi tvingas leva efter rytmer som inte är organiska eller komna ur naturen, utan som skapats av maskinerna. Att arbeta 8 timmar, dag ut och dag in, är givetvis vansinne. Människans naturliga arbetsrytm verkar högst ojämn och består av stråk med mycket hög och hård aktivitet blandad med period av stilla lättja.
Ja.
Och han lyfter också i sin text fram hur universalt det här accepterades.
Ja.
I den nyligen revolutionerade Ryssland startades en kampanj för att lära folket tidens värde och liksom vad socialistisk arbetsdisciplin innebar.
Ja, det är inte så att det bara är kapitalismen som drar vinst av det här att man kan räkna tid och att tid är pengar och så.
Mm.
Utan det gör ju socialismens regimer också sen. Mm. Bland annat i Ryssland då.
Mm.
Arbetsflit som gäller och plikttrogenhet gentemot klockan.
Just det. Så i såväl kommunistiska som kapitalistiska samhällen går man villigt maskinernas ärenden.
Ja.
Om man ska vara lite dramatisk.
Kanske, ja. Fickuret.
Ja.
De dök ju upp på 1600-talet när de blev lite mer stöttåliga så att man vågade gå utanför hemmet med dem utan att de skulle gå sönder, för det var ju dyrt i så fall.
Ja.
Men när de blev där, så att säga, stöttåliga, då kunde man ju frakta runt dem och visa upp dem den här dyrgripen.
Mm.
Vips så har vi fickuret då. Då kan man bära med sig tiden också.
Mm.
Även om man inte hade något kyrktorn i närheten.
Det fick jag som konfirmationspresent av min pappa. Min farfars fars gamla fickur av vad jag tror är Boliden silver.
Ja, vad fint då.
Ja, det är jättefint. Så stiligt. Nu får man ju säga att det är ju lite sent. För det här är ju då tidigt 1900-tal som man har införskaffat det. Egentligen var ju 1800-talet fickurets riktiga storhetsperiod. Men det här, det var ju en borgerlig attiralj då. Och det var ju inte riktigt den bakgrunden som min farfars far hade. Han körde lastbil.
Ja, men ändå. Tyckte att du skulle ha en sån.
Ja, det är mer en släktklenod som gick arv.
Just det. Men hur såg den ut? Den var rund?
Ja, den var rund.
Men inte cirkelrund?
Nej.
Eller klotrund menar jag.
Nej, utan rund och platt.
Just det, den var platt.
Ja, väldigt elegant.
1600-talet så gick man runt med klotrunda fickor.
Som ett äpple.
Ja, precis. Och det här ändrades ju först på 1700-talet. Och det var ju fransmännen som tyckte att det just var fult och modefientligt att ha putande äppellika klockor i fickorna. Och det var ju då man fick fram den här mer platta varianten som kom på 1700-talet. Och sen så behölls ju den sin form ända fram till det att du fick en sån.
Just det.
Kan man säga.
Mm. Liten kedja, så sätter man den i fickan på sin väst.
Ja, den har ju spelat ut sin roll i början på 1900-talet i och med första världskriget och fenomenet krypande stormeld.
Just det. Det är svårt då att ta upp sitt figur och kolla vad klockan är.
Det går ju ut på att man använder artilleri och så skjuter man framåt, framåt. Och så dirigerar man liksom kanonerna efterhand. För samtidigt ska infanteriet gå helst exakt 25 meter i minuten. Samtidigt som det egna artilleriet alltså dundrar strax framför och plöjer marken.
Mm.
Då behöver ju både artilleristerna och infanteristerna ha koll på tiden. Så att de inte springer in i eget artilleri, eld. Och artilleristerna måste ju veta när har det gått en minut så vi ska dirigera upp graden på elden.
Mm. Då funkar inte det här att se på sin omgivning och på stjärnorna ungefär vad klockan är.
Nej, det var inte riktigt den miljön.
Man måste ha bättre koll än så.
Och då kommer armbandsuret.
Mm.
Och blir en stor grej. Och fortsätter ju ända sedan dess att vara en stor grej.
Ja, fram tills smartphonens genombrott, va?
Ja, det kanske man kan säga. Nu använder jag armbandsur fortfarande, men jag är ju heller inte så himla modern av mig.
Nej, jag är också lite ålderdomlig i det avseendet. Jag tycker också om att ha ett armbandsur. Men jag tror inte att vi är avantgardet där.
Nej.
Känner du till fenomenet ötid?
Aldrig hört.
Okej. Jag blev varse om det förra året, 2017, det vill säga. Och från flera olika håll samtidigt. Men jag kommer speciellt ihåg en grej. Och det var en intervju med en kille som heter Paul Watson i Olly Mans podcast The Modern Man. Paul Watson, han är en engelsk fotbollspersonlighet som dyker upp i olika podcasts och ibland i tv och så och pratar om fotboll. Inte minst så pratar han om de nationer som ser sig själv som nationer men som inte erkänns av FIFA. Det här nämnde jag kort i vårt avsnitt om Uruguay-VM.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Nej.
För, okej. Okay. FIFA har problem med länder som Tibet.
Mm.
Man kan inte erkänna Tibet som en fullvärdig medlem av FIFA för att komma att få problem med Kina.
Just det.
Och så vidare. Watson, han är aktiv inom CONIFA som de heter. Och det är Sápmi som ett exempel har ett lag i CONIFA. Tibet har det. Och en massa olika sådana nationer som inte erkänns som nationer eller som av någon annan anledning inte kan eller vill vara med i FIFA. Okej. Okay. Han kom i kontakt med detta när han för lite drygt 10 år sedan åkte till Pompeji. Det är den minsta av öarna i Mikronesiska federationen för att bli deras landslagstränare.
Jaha.
Så själva grejen är att han och hans kompis har haft så här halvprofessionella karriärer, spelat mycket fotboll och så, men aldrig varit bra nog för att på riktigt bli någonting inom det.
Mm.
Så tänker de, ja men ska vi bli tränare då? Vad är den lägst rankade nationen som skulle kunna ta oss som landslagstränare? Och då måste man börja bläddra ganska långt ner.
Mm.
FIFA-rankingen räcker inte. Då får man gå in på något annat. Och till sist så får han kontakt med en kille på Pompeji.
Ja.
En av de minsta öarna i Mikronesiska federationen.
Vilket inte är någon stor federation här känns lag.
Nej, så är det ju. Han och hans kompis kommer dit, de har annonserat över hela ön och vet att varje fotbollsspelare på hela Pompeji kommer att dyka upp för att vara med i den här uttagningen. Det är pepp, det händer något kul på ön, vi kan höra hur det går.
Walking onto the field like these, yeah, like these colonial idiots, probably with a bag of footballs under our arm, sort of sweating buckets because it's 40 degree heat as it always is. And we look over and there's one guy in an England shirt and we'd been told, you know, the announcement's been put out, you'll have every football player in Pompeii is going to come out, everyone's looking forward to it. And after a bit of time, we got maybe 6 aside, people just gradually filtering in. And this was an introduction to sort of the Pompeian way that everyone's on island time, you know, everyone turns up an hour after they say, there's no real sense of urgency. It's not like the UK where you put out a time and people turn up and...
Ötid. Människor dyker upp lite grann när de vill. På öar som åtnjuter en viss isolering från fastlandet så har världsklockan svårt att få fäste.
Mm.
Inte minst är det här vanligt förekommande på öar i Karibien där ett återkommande inslag, tiden går långsammare. Vilket i sin tur kan skapa enorm frustration hos stressade fastlänningar som är vana att allt går nu. Eller att turistbussen ska komma vid det klockslaget när det står att turistbussen ska komma. Eller när jag säger till bartendern att jag vill ha en fruktdrink, så ska bartendern göra fruktdrinken. Inte liksom börja fumla på med massa andra grejer. Och när jag sätter upp en lapp, vi ska ha fotbollsuttagning, då ska folk komma vid den tiden jag har satt upp på min lilla lapp. Men på den här ön fungerar det inte så. Utan folk är, de är på ötid. Och då blir det väldigt svårt att anordna matcher och träningar.
Ja, det blir det ju. Men vad är det för tid då? Är det lite, man kommer dit när man känner för tid?
Ja.
Men om inte några andra kommer dit för, om man inte känner för det samtidigt då?
Ja.
Ja, då blir det ju inget.
Då blir det ingen fotbollsmatch.
Det är svårt att organisera saker generellt här.
Så är det. Nu ska inte jag säga att ötid är rakt av det historiska förhållningssättet till tid. Men jag tycker ändå att det finns någon koppling. Det finns ändå likheter. Inte minst att sekunder och minuter är irrelevanta. Att vi kan dela in dygnet i timmar. Vi kan kanske dela in dygnet i fjärdedelar. Jag kommer någon gång på kvällen. Mm. Och det räcker. Jag tycker det är lite intressant att på sitt sätt så finns det isolerade delar av världen där modernitetens klocka inte riktigt har satt tänderna i det på samma sätt.
Ja, det är intressant. Jag tror dock att du inte behöver åka så långt som de här gjorde.
Nej.
Utan som sagt, det räcker med att befinna sig eller ha kontakt med sydeuropier. Ja. Så är det lite av en annan inställning. Jag vet att i avslutningen på förra årets poddår så pratade vi lite om tillbakablickande och framåtblickande. Vi var väldigt nöjda var jag tydligen i alla fall över 2017. Och,
vad härligt.
Du hade stora förhoppningar om stordåd under 2018.
Vad sa jag då?
Ja, du sa att det skulle komma ut stordåd.
Jaha.
Så här för mig. Och,
men jag kan känna mig, jag vet, stordåd är ju ett väldigt starkt ord, men till exempel.
Det kan vara jag som har hittat på det, men typ så i alla fall.
Vår trilogi om amerikanska inbördeskriget är fortfarande väldigt stolt över. Det faktum att vi faktiskt genomförde 4 liveföreställningar är jag väldigt stolt över.
Ja, allt det här håller jag med om.
Det faktum att vi har fått ut alla de här avsnitten och det är klart att jag har tärt lite grann på våra nerver. Du har haft en stressig vecka.
Jo.
Men vi har klarat det.
Ja.
Ditt stordåd.
Det är det, och jag tycker att det är bra avsnitt också vi har producerat.
Överlag, absolut. Eller ja, det är det.
Ja. Och vi ska väl ändå hoppas att det blir minst lika bra nästa år.
Mm.
Men det där var inte särskilt entusiastiskt.
Törs du lova att det blir ett avsnitt om puniska krigen?
Varför ska du sätta mig på... Törs du lova att det blir samer?
Ja.
Det törs du.
Ja.
Och algeriska liksom inbördeskrig med fransmän?
Nej, den känns jobbig av någon anledning.
Ja. Men samer kommer du bli mer av?
Ja, det tror jag.
Mm. Ja, jag har ju... vid något svagt tillfälle lovat några lyssnare som var på en föreställning att det kanske kommer.
Ja, det var det jag tänkte på.
Ja, men det enda tillfället man kan producera en sån grej på är ju under sommaren, känns det som. Så vi får se, jag hoppas det.
Ja, vi får se.
Vi får se. I övrigt så ser jag fram väldigt mycket mot 2019 i alla fall.
Ja, jag med.
Bra, då är vi på samma ruta här.
Ja, samma våglängd.
Det känns viktigt faktiskt.
Mm.
Och med det så ska vi väl säga också att nästa vecka kommer inget avsnitt.
Nej.
Utan det kommer den 13.
Yes, skriv in datumet i er kalender så kommer vi göra en triumfartad återkomst då.
Ja, bra. Och ha ett gott nytt år.
Ja, verkligen. Tack så mycket för det här året. Vi syns igen på andra sidan. Hej då med er!
Hej, hej!
When When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.